Malmö den 22 oktober 1979. Föredrag av Mogens Möller. Ämne: religion, konst och levnadskonst.
Utöver er alla hjärtligt välkomna till mitt föredrag i kväll, där jag utifrån Martinus kosmologi, den danska filosofen Martinus, ska tala om religion och konst och levnadskonst. Och för nya åhörare ska jag tala om att om mitt språk ibland låter lite märkvärdigt, är det därför att jag är dansk. Men jag hoppas att det går att förstå vad jag säger. Och jag vill understryka också att Martinus kosmologi inte är någon religiös sekt eller något liknande som gärna vill ha nya medlemmar och proselyter, men att det är något som måste vara helt öppet. Där Martinus i sina kosmiska analyser lägger fram sina andliga upplevelser och sin upplevelse av, genom intuitionen, av den andliga verkligheten bakom den fysiska verkligheten, och kan det inspirera människor som en hjälp till självhjälp i livet i vardagen, då är det bra. Men känner man sig inte på våglängd med det, ja, då får man gå någon annanstans och möta det som man känner sig på våglängd med. Och jag skulle gärna vilja börja med ljusbilder med detsamma. Ja, kanske. Ja, vi kan väl inte släcka allt. Ja, vi kan se det. Kanske du vill tända apparaten. Oh ja, det är på baksidan av projektorn. Tack ska du ha. Vi ser en gammal bild som ju på samma gång är konst och har förbindelse med religion. Vi känner ju alla från Gamla testamentet, skapelseberättelsen om Adam och Eva och om hur denna paradiset baserat på frestelsen ormen, och att de åt av frukterna på kunskapens träd på gott och ont. Och som det står där, inte för att de skulle dö döden, men för att de skulle lära och känna skillnad mellan gott och ont och bli liksom Gud. Eller som det står i den gamla engelska bibelöversättningen, liksom gudar. Bilden här av Michelangelo visar på samma gång en genial konstnärs förmåga att uttrycka sina känslor och sina tankar inspirerat av Bibeln. Och där i synnerhet av skapelsesberättelsen och detta med syndafallet, som man kallar det. Men idag är det ju så att många, många människor har mycket svårt att tro blint på religiösa dogmer. Och när det gäller Adam och Eva, då är det väl många som skulle mena kanske, för jag ber om den nästa bild, att det inte så ut som Michelangelos Adam och Eva, men kanske så som vi ser det på den nästa bild, för jag ber om den nästa bild. Där ser vi vad man kan kalla naturvetenskapens Adam och Eva. Där man alltså tänker sig att det är sådana väsen som ju egentligen tillhör djurriket, men som har börjat att bli något mänskliga. Och vi måste ju erkänna att vi tillhör djurriket. Vi tillhör det djur, men vi tycker inte om att vi kallas djur. Och vi vet ju, när Darwin kom fram med sin utvecklingslära, hur man protesterade inom kyrkan. Och det närmast var en kamp med det där om att antingen då var vi väsen som tillhörde djurriket, eller vi var väsen som på en gång var skapat av en gud, liksom en trollman som där hade skapat Adam, och av Adams ribben tog kvinnan Eva, och att de var de första människor och att vi då var resultat av den familjen där. Men utvecklingen av naturvetenskapen och människans träning inom intelligens, utveckling av intelligensförmågan, har ju gjort att människan i större och större mån är inställd på att ha överblick över orsak och verkan, och mer inställd på materien. Och genom utvecklingen av naturvetenskap och teknik, ja, då är det ju så att människorna idag, när det gäller det religiösa, inte inspireras på samma, på ett liknande sätt som människor gjorde tillbaka i tiden. Får vi den nästa bit? Här ser vi en reklamgavel i London, som jag såg när jag var där någon gång. Och det är ju en reklam för tidningen The Guardian. Move up to The Guardian. Det har vi ju faktiskt, även om det inte är ett konstverk som Michelangelos, så är det i alla fall en uttrycksform där människan försöker att uttrycka något. Och det som är uttryckt där, det är ju alltså utvecklingen också från apemänniskan och fram till den moderna människan, antingen han så läser The Guardian eller Dagens Nyheter eller någon annan tidning. En tidning med ett språk. Människan av idag har en förmåga att läsa och skriva och tala. Och många människor idag kan tala olika språk. Och det är inte bara tidningar vi har, men vi har radio, vi har television. Människorna idag får faktiskt genom dessa tekniska hjälpmedel allt in i sitt vardagsrum, där hon kan sitta och se på tv och se faktiskt berättelser och bilder från allt vad som händer över hela jorden. Man måste ju säga att det har verkligen hänt någonting genom den utveckling som gör mycket, mycket längre än det som bara är visat där. Homo sapiens, den vetande människan. Ja, hon vet ju ganska mycket, både om solsystem och vintergator, och om celler, molekyler, atomer och elektroner, världar inuti atomkärnan. Men kan man säga att människan av idag är en lycklig människa? På sätt och vis är människan av idag väl lyckligare i en människodjur där, baserat på att det har lyckats henne att skapa, som vi ser det här, hus och på annat sätt, och kunna beskytta sig emot naturens krafter. Skapa hus där det både är möjligt tekniskt att skapa värme om det är nödvändigt och kyla om det är nödvändigt. Och alltså utveckla en vetenskap och en teknik som har förvandlat natur till civilisation och kultur. Där, inom många olika civilisationer och kulturer, religionen har spelat en mycket, mycket stor roll. Och fortfarande gör det inom vissa länder. Där människor har förmåga blint att tro på gudar eller en gud. Det finns ju olika religioner. Kristendomen är ju bara en av flera religioner. Det finns ju buddhism, det finns hinduism, det finns islam. Och så finns det ju många olika riktningar inom religionerna. Men på samma gång finns det ju människor också. Och det finns ganska många som inte riktigt kan inspireras av religiösa dogmer. Och kanske många som säger ja, det skulle egentligen gärna vilja tro om jag kunde tro. Men jag kan inte tro på en gammal herre som sitter på en tron i molnen. Och mycket av det som står i Bibeln, både gamla och nya testamentet, tycker man, det stämmer inte helt överens med naturvetenskapen. Och så menar man att antingen måste det vara sanning som vetenskapen säger eller det som religionen säger. Och ja, då menar man just därför man har blivit van vid att tänka. Och har överblick över orsak och verkan när det är mer sammanhang i det som vetenskapen säger. Redan i skolan är det ju så idag att barnen, så att säga i alla timmar, får veta att du måste försöka tänka. Med undantag av religionstimmarna. Därför de vet att de ska tro. Men även barnen i skolan idag kan ställa frågor till läraren som det kanske kan vara svårt för läraren att svara på, om medarbetande lärare ska svara helt i överensstämmelse med vad som står i synnerhet i gamla testamentet. Det där med utvecklingen. Ja, det är ju en utveckling som har med konst att göra också. Konst. Vad är egentligen konst? Man talar om gammal konst, om klassisk konst. Man talar om modern konst. Och det är ju både konsten att rita och måla, konsten att göra musik, konsten att göra skulptur och skriva och spela teater och mycket, mycket annat. En förmåga att ge uttryck för sina tankar och känslor på ett sådant sätt att det verkar givande och inspirerande på omgivningen. När det gäller konsten, får jag vända nästa bit, då är det ju så att den har genom långa, långa tider faktiskt stått i ett speciellt förhållande till religionen. Nu såg vi ju den första tavlan av Michelangelo, och den har han ju gjort i Rom, i Vatikanet. Och vi vet ju att han tillsammans med många andra konstnärer i medeltiden och i renässansen ju arbetade för det mesta för kyrkan eller för rika män som också önskade tavlor med religiösa motiv. Men här ser vi något helt annat än den västerländska konsten. Här ser vi en indisk miniatyr. Trädet Vak Vak heter tavlan där. Och det är ju ett livsträd också. Ett paradisträd, så att säga. Men ju på ett annat sätt än vi är vana vid att se det. Vi ser ju här faktiskt på trädet både djur och både växter, djur och människor. Det är liksom trädet där visar att frukterna på livets träd, ja, men det är människorna själv. Att det där talar om en utveckling som trädet här symboliserar. Ja, men det är ju egentligen bara för ett annat sätt att tala om detsamma som man gör inom utvecklingsläran. En utveckling inte bara från människa till djur, men en utveckling faktiskt genom växtrike och djurrike fram till människan. Inom sin kosmologi talar Martinus om en sådan utveckling. Ja, faktiskt helt från mineralrike, Adam tagit av leret, genom växtrike och djurrike. Och Evas skapelse är då egentligen något som för sig går i övergångstillstånd mellan växtrike och djurrike. Alltså skapelsesberättelsen som symbolik på den skapande utvecklingen som för sig går och som har fört fram till människan av idag. Men är människan av idag då det färdiga Konrad Lorenz, den stora tyska djurpsykologen och Nobelpristagare, har skrivit i sin bok Det så kallat onda: om jag skulle se på människan av idag som människan i Guds avbild, då skulle jag förlora mitt förtroende till Gud. Men om man tänker på att utvecklingen från primitiva djurformer och fram till människan av idag, och tänker sig den tidsperioden, som även om den är lång, är kort i förhållande till hela jordens historia, ja, då måste man säga att det har verkligen hänt någonting. Och på samma gång är det ju så att det inom människan ju finns så många möjligheter, och finns längtan och önskan. Finns något som häver henne upp över det egentliga djurriket. Bland annat detta att kunna skapa konst, att vara en skapare. Så i det perspektivet, då är vi faktiskt väsen som, när det gäller skapelsen, är på väg. Och det är det Martinus talar om, att vi är. Att vi faktiskt är övergångsväsen mellan det egentliga djurriket. Och Martinus kallar det vi är på väg emot det riktiga människoriket. Alltså, vi är på väg att bli riktiga människor. Det perspektivet, det förbinder Martinus naturligt med reinkarnationsprincipen och karmalagen. Och då är det ju så många som vill säga, ja men se, enligt den dogmatiska kristendomen, då är allt det där med reinkarnation och karma, det är ju hedendom. Det kan vi inte tro på. Även om Kristus sa till Nikodemus, fariseraren och rådsmannen som kom till honom på kvällen, om inte de föds på nytt av vatten och ande, kommer inte in ut i himmelriket. Och föds av vatten och ande, men vad är det? Är det bara dopen? Dopen är ju en ceremoni, och den finns inom andra religioner också. Vår fysiska kropp, den består ju mest av vatten. Och inom det arameiska språket som Jesus använde, där är det så att, överhuvudtaget inom judarnas språk, att vattnet står som symbol för materien. Guds ande som svävade över vattnet, det var ju inte över det röda havet eller det svarta havet eller något sådant. Nej, det är själva skapade kraften i universum. Strålkraften, som den moderna tekniken så småningom börjar komma på våglängd med, som genomströmmar alla världar, både ute i stjärnvärlden, ner i materiens värld och mitt emellan här där vi befinner oss. Om inte det fanns strålar och vågor, då skulle det vara omöjligt för mig att stå och tala till er just nu. Det är ju baserat på elektriska impulser i min hjärna, som transformeras till ljudvågor i rummet här, och mina åhörare i ett öra, yttre och inre öra, förvandlas igen från ljudvågor till elektriska impulser i mina åhörares hjärna. Och där blir det tankebitar och känslobitar, som det var hos mig också. Men där ser man hur mycket strålar och vågor betyder. Och det finns ju i rummet här strålar och vågor. Även om det inte finns radio och televisionsapparat här, så finns vågorna här ändå. Det finns ju så mycket verklighet som vi inte upplever, därför vi inte är just genom våra sanseapparatur är på våglängd med dessa olika vågor och strålar. Men det finns ändå. Och vi vänder nästa bild. När det gäller öst och väst, orient eller österland och occident eller västerland, det måste vi ju erkänna att något som just är en stor skillnad, i synnerhet efter att religionen mer och mer har stivnat i dogmatik och att vetenskap och teknik har utvecklats mer och mer, ja, så är det ju liksom världsbilden, vår världsbild här i västerlandet, den är baserad just på att väga och mäta och bedöma volymen och hastigheter och så vidare när det gäller den fysiska materien. Och den västerländska människan är en ganska materialistisk människa. Ja, så materialistisk att många, många människor menar att det här är jag. Den här fysiska kroppen, det är jag. Och den dör ju någon gång. Och så tror man kanske att det är jag som dör. Men även metafysiken och parapsykologin, som man ju kallar det inom den som moderna vetenskap, den börjar ju arbeta med strålningen. Strålningen kring mineraler, växter, djur och människor. Att vi alla är omgivna av kraftfält. Och att strålarna från dessa kraftfält faktiskt strålar in ut i den fysiska kroppen. Vi är primärt strålväsen. Det är det som är du och det är det som är jag. Det är ett väsen med tankar och känslor, idéer och minnen och allt det vi kallar själsliv. Med gammal ord. Ja, men hela världsalltet är genomstrålad av strålor och vågor och energier och krafter. Och det vi kallar fysisk materie, det är ju bara vissa förtätade vibrationer. Men även ett bord, eller om det kanske var diamant, ja, så är det ju en värld av vibrationer det också. Det finns det överallt. Överallt finns det rörelse, överallt finns det liv. I ett levande universum. Ja, men är det inte det man talar om i orienten? När vi här ser triangeln med spetsen nedåt och vi ser symbolet på atomet här, då symboliserar det just koncentrationen på materien. Men där ser vi ju lotusblomman. Och det är ju symbolet på det andliga, som väl har sin rot i materien. I alla fall, lotusblomman har ju sin rot i dammen där nere, men kommer upp i ljuset och där blomstrar den. Det är ju ett symbol. Men det är ju symbolet på kraften som också kan använda dammen, jorden. Men det är en andlig kraft som finns bak. Varför har alla olika blommor med deras färg, med deras doft, med deras former? Varför är det just så som de är? Och träd. Och allt det vi möter i naturen. Och det man ju vet om. Genom naturvetenskapen. Hur cellerna är byggt upp i ett strå till exempel. Och där ingenjörer som bygger bro och höga torn och så, måste erkänna att de kan lära sig mycket av hur ett strå är byggt upp nere i cellernas värld. Ja, men överhuvudtaget är det ju så att pionjärerna inom den fysiska forskningen, de största pionjärerna, ja, de kommer ju fram till, som Einstein gjorde det, att tala om kosmisk religiositet. Eller som Niels Bohr gjorde det, att tala om att nu har vi hunnit så långt så vi så småningom anar hur gudomen arbetar i sin verkstad. Och med sin verkstad, då menar han universum, han menar en gammal man någonstans i molnen. Einstein sa, han böjde sig i den största vördnad för den ledande, styrande, skapande kraft som finns bakom allt i universum. Det vi kommer fram till här är det Martinus talar om på sitt sätt. Som det levande universum, varuti vi lever, rör oss och är till, var och in av oss. Det levande världens allt, som Gudom, som genomtränger allt med sina skapande krafter, också den värld där vi lever. Ja, men det är ju helt i överensstämmelse med orientens religioner. Ja, men det är också i överensstämmelse med kristendom. I honom lever och rörs och är och vi. Det har vi lärt redan i barndom. Men vad är då den stora skillnaden mellan östens religionsfilosofi och västens religionsfilosofi? Ja, till exempel vill man kunna möta, hvis man besöker Indien och ser dess många templer, då vill man kanske i ett nyare tempel bredvid en Buddha-figur och bredvid Krishna också se en Kristus-figur. Och kanske se Jungfru Maria med barnet också. Tänk vilken tolerans. Medan det skulle vara otänkbart att man i en kristen kyrka skulle se en Buddha-figur eller en bild av Radha eller Krishna eller Zarathustra eller en gammal kinesisk Lao Tse eller Konfuzie eller liknande. Det säger jag inte för att kritisera kyrkan, men det visar alltså bara något om att man här i västerlandet liksom har instängt sig i en religiös intolerans. Och där var det så bara det där med blind att tro på Kristus som Gud och på nåden och på detta, att trodde man blind på detta, ja, då kommer man bli frälst och komma i paradiset någon gång efter domens dag eller efter döden eller när det skulle hända. Och alla de miljoner som kanske överhuvudtaget inte hade möjlighet för att höra om Kristus, var med de människor då? När det gäller kristendomen, så är det en del människor som menar att den, just baserat på sin intolerans, egentligen håller på att vara slut. Det menar Martinus inte. Men han menar att likadant som andra religioner genomgår en förnyelse, då måste kristendomen genomgå en förnyelse den också. Och det håller den faktiskt på att göra idag. En förnyelse där den med vetenskapen har sin betydelse. För det man så småningom börjar att se, att det man kommer fram till i vetenskapen absolut inte är emot religionen, men att det just, som Einstein sa, förde fram till en kosmisk religiositet som inte är baserad på dogmer eller religiös intolerans. När vi ser det som en våg här, så är det ju faktiskt ett symbol på att när öst och väst blir avbalanserade, när det kommer i balans, både koncentrationen på det andliga och koncentrationen på materien, ja, men en sådan balans, en sådan jämvikt betyder att människan kan få balans inom sitt medvetande också. Och det vi ser här, ja, det är ju faktiskt båda trianglar. Koncentrationen både på den andliga kraften och den fysiska kraften. På hela verkligheten. För vem den nästa bild? Jag talade om det där med Kristus som Guds enbarn son. Som detta att man inom kristendomen vill mena att bara genom den blinda troen på hans död på korset för människors skull, ja, då skulle man
kunde bli frälst. Annars jag såg om han förlorar. Här ser vi också ett sådant konstverk från en senare tid i renässansen som ju också har uttryckt just, kan man säga, en form för reklam för religionen. Vi ser här den tvivlande Thomas som får känna nagelgarpen också i bröstet på Kristus efter att den uppståndne Kristus visar sig för lärjungarna. Men vi ser ju också här den gammal gud som en, ja, en gammal gubbe som sitter där uppe. Som vad många människor ju tycker idag, ja, är ganska naivt. Jag säger inte detta för att kritisera. För det har ju haft sin betydelse för människorna. Likadant som det har haft sin betydelse med nattvarden. Och med att gå till skrifter och så, som man brukade mycket inom den katolska kyrkan. Och allt det där med den blinda troen på mirakler och så vidare, och på helgon och så vidare. Men är det något människan ska förlora alltihop? Så som många människor faktiskt har gjort idag. Och egentligen saknar något. Martinus svar på det är att den blinda tron är det så många som har förlorat. Därför den är baserad på en religiöst instinkt. Och människans intelligens, också hennes känslor, som mänskliga känslor, är på många sätt så högt utvecklade, också genom konsten, att hon har svårt blind att tro på allt det där gamla. Och på samma gång är det ju också så att det där med religiös suggestion, det är fler och fler människor som önskar att befri sig för all suggestion, både politisk suggestion och religiös suggestion. De vill inte blint tro, de vill gärna förstå, de vill gärna ha överblick, de vill gärna fatta. Det är faktiskt det Martinus gärna vill hjälpa människor med. Och förstå att det finns en mening bakom mänsklighetens liv och bakom varenda människas liv, även i den svåra krissituation som den jordiska mänskligheten befinner sig i just nu. Och där kan man väl säga att aldrig någon gång i det förflutna har mänskligheten, Adam och Eva, det är ju också vi, ätit så mycket av frukterna på kunskapens träd, på gott och ont, som vi gör just nu. Inte för att dö döden, men för att lära och känna skillnad mellan gott och ont. Och bli liksom Gud eller liksom gudar. Martinus talar om att vi är väsen som är övergångsväsen mellan det egentliga djurriket och det riktiga människoriket. Vi är degenererande djur och blivande människor. Och att det inom var och en av oss finns spiran till det mänskliga. Vi känner den bland annat som vårt samvete. Vi känner det också ibland så att man kan ha mycket, mycket stor glädje när man upplever sina förmågor och talangers utveckling till gagn för andra människor. Antingen det är till gagn på det ena eller det andra området. Människans skapande, men också människans kärleksförmåga, människans samarbetsförmåga. Men där ser vi ju jordens kris nu också, baserat på brist på samarbetsförmåga. Och det är ju inte bara något som gäller internationellt. Det gäller också inom den enskilda samhället. När jag var här för en månad sedan, då var jag här dagen efter valet här i Sverige. Och då visste jag inte att vi så snabbt efter skulle ha val i Danmark också. Det ska vi imorgon. Och jag tror det kommer att bli något liknande i Danmark som här i Sverige. att det finns två stora grupper som båda består av flera partier som liksom står så i förhållande till varandra. Och därför är det svårt att få en regering. Varför är det så svårt? Därför är det så svårt för människor att samarbeta. Men bakom det som vi upplever här i Skandinavien just nu. Skandinavien som ju, måste man säga, är relativt högt utvecklade, civiliserade kulturländer. Ja, men det är ju detta. Att vi har så svårt att lära att samarbeta. Vi har så svårt att se att var och en av oss utan undantag betyder lika mycket som någon annan. Där har vi ju demokratiets princip. Det är inte bara något politiskt. Vi är människor. Och det vi är på väg att skulle lära, det är inte bara att vi är människor i Norden, men att vi är människor på jorden. Och baserat på hela utvecklingen av modern teknik och vetenskap, det ser vi också när det gäller att resa med flyg och med tåg och så vidare. Vi kan så snabbt komma från en plats på jorden till en annan. Och genom television och radio då får vi allt vad som för sig går på jorden in i vårt rum, i vårt hem. Och vi läser tidningar och vi lär ju också att vår krissituation, antingen det är i Sverige eller i Danmark, det är ju ett led, en del av hela jordens och den jordiska mänsklighetens krissituation. Det vi nu ska lära, och det är också därför att internationella förhållanden utvecklas på alla områden, det är att vi är en mänsklighet som måste lära att arbeta tillsammans till gagn för helheten. Och även om jag inte tror att Kristus såg ut liksom tavlan där, så är det i alla fall ett symbol just på det väsen som sa i liknelsen om den barmhärtiga samaritanen. En samaritan var den mannen där efter två höga judar, en levit och en hög präst, hade gått förbi mannen som låg där och var överfallt av rövare. Och de gick bara förbi. Det var ingen kärlek till nästan där. Men den av judarna föraktade samaritanen, det var han som hjälpte. Ja, men där ser vi ju Pyr, ett genialt väsen som Jesus från Nazaret, såg ut i framtiden. Och såg detta, ja men vem är det som är människans nästa? Det är inte bara judar från juda. Nej, det är människorna. Och så småningom får vi ju lära det djuren också, växterna. Det är allt levande. Det är några det vi får lära också genom att äta av frukterna på kunskapens trä på gott och ont. Att vi med vår teknik som är till gagn på så många sätt också skapar något som förstör. Nämligen att vi förorenar jorden och vattnet och luften. Och att vi med atomkraft, inte bara som atombomber men också atomkraftverk och så vidare, jo, skapar mycket som, ja, som vi absolut inte har överblick över på längre sikt. Det är mycket lätt att fatta att många, många ungdomar protesterar mot detta. Och överhuvudtaget ser man hos många, många ungdomar idag en öppenhet och en utvecklingsinställning som faktiskt är mycket större och bättre än den som min egen generation representerar. Men vad ligger bakom det? Det gör utvecklingen baserad på reinkarnationsprincipen och karmalagen. Att vi genom år miljoner har utvecklat oss från mineralrike, genom växtrike och djurrike fram till att vara den nuvarande jordmänniskan. och vi ska vidare i utvecklingen. Men nu har vi hunnit så långt att det är den enskilda människans utveckling som spelar en roll. Utvecklingen inom ditt medvetande, inom mitt medvetande, den enskilda människan. Men inte baserat på egoism. För den är ju egentligen bara en intellektualiserad form av djungellagen, makt för rätt principen. Nej, det vi måste lära nu, det är lagen för att vara människa. Och det är något annat än djunglens lag. Får jag be om den nästa bild? När det gäller religionen, ja, det är det ju ibland också så att man tycker det ofta har blivit små mentala fängelser där människor har stängt in sig. Så men nu vi ser de två tanterna där den ene säger, när jag ser världens syndiga färd så fruktar jag att vi två kommer att bli det enda i himlen. Men det man ser bakom något sådant, ja, men det är ju det där med att några människor menar att de är frälsta och andra att de, ja, de andra där som inte har den speciella troen, de är förlorade. Martinus understryker att det är ingen som är förlorade. För vem den nästa bild? Och att vi alla är på väg, inte emot the end. Det är en annan del av religionen. Detta med att världens ände, världens slut, den kommer kanske imorgon eller övermorgon. Det har ju redan profiterats många, många gånger i spårens lopp. Att nu var det slut. Och hur de människor som hade profiterat det och blint trodde på det, de hade när det visade sig att det var det inte. Ja, det var säkert svårt. För vem den nästa bild, den visar faktiskt detsamma. Men den visar en man som även om the end of the world is at hand, så menar han att det är viktigt och väsentligt att se när nästa bussen den går. Så lite brist på logik, det är det alltså bakom det där. För vem den nästa bild. När jag talar om allt det där, då är det ju bara därför att jag gärna vill understryka att när det gäller det religiösa, där är det också så att människor mer och mer längtar efter att också det ska hänga ihop så att man har överblick över det och ser det logiska i allt detta. Här ser vi ett symbol på människorna idag. Och vi har ju det, det som de två hälfter eller halva huden inom det hela huvudet symboliserar. Att vi har både det djuriska inom oss. Inte på det sättet att djuren är onda. När de följer med deras instinkt lagarna i djurriket. Men när allt det som har med djungellagen och maktprincipen att göra förbindas med mänskligt sätt att tänka och med mänsklig intelligens och primitiva egoistiska mänskliga känslor, då blir det det så kallat onda. Och det är, nu står det på dansk här, men själviskhet och vrede är ju inte så svårt att fatta. Och när det gäller det som på dansk heter maktsyge, så heter det väl maktbegär på svenska, och oärlighet och härsklystnad och klandersjuka och smålighet och avundsjuka eller svartsjuka. Hänsynslöshet, stridlystnad, girighet, nationalism, öga för öga och tand för tand, hämnd, intolerans. Vi har allt det inom oss i större eller mindre mån, bara inom oss. Och ibland är det ju vårt samvete kanske talar om, ja, så skulle du inte ha sagt och så skulle du inte ha gjort. Och så kommer man se och säga till en annan eller till den man kanske uppförde sig på ett obehagligt sätt överför och säger, ja, du får ursäkta mig, du vet, jag menar inte hälften av vad jag säger. Eller något sådant som att ljuga till exempel, oärlighet. Då är det ju något som tillhör djurriket. Nej, inte på annat sätt, inte på det sättet att djuren är oärliga genom att och tala om något, för de kan inte tala. Men allt som är kamouflage inom djurriket, det är ju det att de baserat på den kamouflagen som kroppens färg och form och mönster har, ja, då kan det vara lättare att överfalla sitt offer eller kanske att flykta. Men när det gäller människan, ja, då heter det lögn. Och då heter det ibland reklam och propaganda. Det är faktiskt något som hör djurriket till. Inte all reklam naturligtvis, men vissa former av det. Och när det gäller allt det där, svartsjuka, och när det gäller vred och så vidare. Ja, men vi vet ju också att ibland talar läkare om att det inte är så bra att få hjärtat. Och bli mycket irriterad och så vidare. Eller att det kanske inte är så bra för magen om det är allt för mycket svartsjuka och depression och så vidare. Men allt det vi kallar psykosomatiska sjukdomar är ju just det som talar om att det finns ett mycket, mycket nära samband mellan den strålkraft som finns i det man med ett gammalt uttryck kallar levande väsens aura. Och vi kan med ett mer modernt uttryck kallar det vårt kraftfält. Och där finns medvetandet, inte i hjärnan. Jo, också där, men hjärnan är en transformatorstation. Var igenom dessa strålkrafter transformeras om till olika våglängder. Var igenom vi också har förmåga att se här i en fysisk värld. Och lyssna. Och tala. Lukta, smaka och så vidare. Det är ju allsammans baserat på strålar och vågor. Om vi säger att något smakar sött eller surt eller salt eller bittert. Men det är ju olika våglängder i materien. Som kommer på våglängd med, eller i kontakt med vår smaksorgan. Och det skapar speciella impulser i hjärnan. Speciella elektriska impulser som vi kallar sött eller surt eller salt eller bittert. Men det ser vi ju hur det är det strålformiga som är det väsentliga. När det gäller mat och så vidare, det ser vi att man idag talar så mycket om kvalitet. Och vara kvalitetsmedveten. Och när man ska köpa in på en supermarked och så vidare, ja, då måste det anmärkas vad alla dessa saker och ting som ligger där, vad de är gjorda av. Men när det gäller kvalitet för strålar och vågor som tankar och känslor och idéer och så vidare, det är vi kanske knappast så mycket kvalitetsmedvetna. Det vi ser här, ja, det är ju faktiskt kontrasten till det på den andra sidan. Det är osjälviskhet och det är självbehärskning, anspråkslöshet, ärlighet, frigjorthet. Sinne för humor. Konstnärlig inställning. Och det ska jag tala om lite senare. Fördragsamhet. Hjälpsamhet. Fredsvilja. Givmildhet. Internationalism. Och där var det ju en som sa. Det blev sagt till de gamla. Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er. Du ska älska Gud över alla ting. Och din nästa som dig själv. Och han talade om att inte bara var sådana som var mycket, mycket snälla och vänliga och goda emot oss. Men också de som hatar och förföljer oss skulle vi älska. Alltså en verklig tolerans. Men man hade den uppfattningen att något sådant, det var helt omöjligt för människan. Det är något som bara en Gud kunde göra. Och därför menade man, ja, men Kristus var Gud. Är Kristus Gud i det kosmiska perspektivet? I det kosmiska perspektivet är Kristus en världsorderlöser. Och det vill säga ett väsen från en högre värld som har kommit till denna värld med en speciell mission. Och det som var hans mission, det var faktiskt att visa modellen för oss på vad det vill säga att vara människan i Guds avbild i en sådan värld som vår. Buddha har haft sin mission. Krishna sin. Även Mohammed har haft sin mission och så vidare. Jamen det vill ju säga att det är impulser som kommer till människan. Det är stora levnadskonstnärer som faktiskt kommer med vissa intervaller till jorden för att ge människan inspiration och en impuls som kan dröja en viss period. Och Kristus har talat om att det skulle komma mer. Och inom andra religioner har man också talat om det. Till exempel finns det i många buddhistiska tempel ett rum där det finns en stol och den är tom. Och det är den som väntar på en kommande Buddha. Och när det gäller Kristus så sa han: jag har mycket mer att tala om för er, men ni kan inte fatta det nu. Och så fortsatte han: men talsmannen, sanningens ande, som fadern ska skicka er och som ska taga av mitt och giva er, ska tala om de kommande ting. Talsmannen är ett uttryck som judarna använder om heliga böcker, om visdomsböcker, och inte speciellt om personer. Och det inte var någon speciell person, det sa Kristus också genom orden när han sa: det som någon säger han är i öknen, då tror de inte. Eller han är i kamrarna, då går inte dit. Men vad menade han med det? Talsmannen, sanningens ande. Det är sådana visdomsböcker som överhuvudtaget är den nya andliga vetenskapen. Jag står inte här och säger att det är speciellt och bara Martinus kosmologi. Det är en impuls inom detta. Men det är hela utvecklingen både av parapsykologi, utvecklingen av detta att människan nu så småningom ska lära känna lagarna, inte bara för den fysiska materien, men också för den andliga, den strålformiga materien. Och därigenom lära att behärska sitt medvetandes krafter. Och det är ju detta att behärska krafterna som är konst. Det är ju omöjligt att skapa en skulptur eller måla en tavla eller rita en teckning eller komponera något musik om inte det är baserat på en behärskning av en teknik. Och bakom den teknik, ja, det måste ju vara en förmåga att behärska tankar och känslor baserat på en speciell koncentration. Ja, men det är ju något sådant som ligger bakom allt vad man kallar konst. Ja, och vi är faktiskt alla, sitt i det kosmiska perspektivet, på väg att bli konstnärer. Var och en av oss. Inte bara för att göra musik, eller göra tavlor, eller skriva. Allt det där också. För vi har väl ofta, när vi ser vad andra kan göra, en längtan efter att kunna göra något liknande. Och det är faktiskt ganska många människor idag som har större eller mindre konstnärliga talanger. Och där ligger det en djup sanning bakom det som den olyckliga men geniala konstnären Vincent van Gogh skrev till sin bror Theo efter att ha sett en tavla av Rembrandt: man måste vara död många gånger för att kunna måla så där. Ja, det är en utveckling av talang och förmågor genom en rad av inkarnationer. Först baserat på längtan och önskan och begär. Och så på övning. Och mer övning. Och övning inte bara inom ett liv, men inom flera inkarnationer fram till att behärska just detta språk. Antingen det är måleriets språk eller musikens språk eller en annan språkform. Men även det, och vara geni inom en eller annan form av konst är inte det som är målet för mänskligheten. När det är att göra själva sitt liv i denna fysiska värld till ett konstverk, till gagn och glädje och inspiration för omgivningen, och behärska sitt medvetandes krafter så att allt det där behärskas och bindas. Det är så småningom det genererar där så att det inte används. Och allt det där och ännu mer mänskligt utvecklas. Det är det som gör oss mer och mer till människan i Guds arbete. Vilket ju vill säga en gudomlig medarbetare och medskapare inom världsarbetet. Och sett i det kosmiska perspektivet är det faktiskt det vi är på väg emot var och en av oss. Och därför spelar det en roll hur vi arbetar med oss själv i detta liv här och nu. Det spelar en roll i förhållande till döden, något jag ska behandla i ett föredrag senare i säsongen. För döden betyder inte att människan dör. Det betyder att kraftfältet som förbinder sig med strålkroppen in i den fysiska kroppen lämnar den fysiska kroppen, som blir ett lik. Kroppen dör, men människan dör inte. Människan blir en del av den strålvärld som vi redan är en del av. Men vi är så distraherade av allt vad vi upplever med våra fysiska sinnen att vi inte tänker på att vi primärt är strålväsen. Och att om vi inte var det, då skulle vi inte heller ha förmåga att se genom fysiska ögon eller känna eller använda våra andra sinnen. Det kan vi bara därför vi är strålväsen. Men så är det ju frågan, vad är det för strål och vågor vi arbetar med? Är det sådana varigenom vi faktiskt skapar vad Martinus kallar djävuls medvetande? Och när han använder symbolet djävul så är det ju ett symbol. För det betyder ju det mänskliga använt på ett judiskt sätt. Den intellektualiserade djungeln. Det som dominerar i vår värld just nu. Medan det vi ser här. Jamen det är ju det som är himmelriket som finns inom eder. Och det är det där som är helvete. Ibland när en människa till exempel har det mycket dåligt med sig själv. Och någon annan frågar, hur är det med dig? Då får man kanske svaret åt helvete. Jamen det betyder ju att den människan som kanske egentligen inte tror på ett helvete i den gamla religiösa perspektivet. Ja, för henne är helvete en verklighet inom henne själv, hennes egna tankar, hennes egna känslor. Hennes medvetande just nu. Jamen vi måste lära övervinna helvete inom oss själva. Och lära utveckla himmelsriket inom oss själva. Och det betyder mycket, mycket mer än människor i allmänhet tänker sig. För det betyder faktiskt att vi därigenom är med och förvandla jorden från att vara en intellektualiserad djungel som den är nu. Och till att bli en värld av ande och konst och skönhet och frihet. Och fred och frid och likhet, frihet och jämlikhet och broderskap. Det talar vi ju så mycket om. Det gjorde man ju mycket när det för en månad sedan var val här i Sverige, och det talar man mycket, mycket om i Danmark just nu. Men när det gäller frigjordhet som man kräver, jag vill vara fri av, och vi vill vara fri av det där och då vet man inte att all verklig frihet, det kommer inifrån i den enskilda människan. Det är en utveckling av talanger och förmågor som kommer att ge människan större och större frihet. Då är det många som vill säga, ja men när det gäller fri vilja, har människan en fri vilja? En människa som kanske mycket, mycket gärna vill spela piano kan ju inte bara sätta sig till piano och spela där hon gärna vill. Det har hon inte frihet till. Det måste hon uppöva talanger och förmågor för så småningom verkligen att kunna spela piano eller något annat instrument. Ja, men när det gäller en värld av frihet och jämlikhet och broderskap, så betyder det att du och jag och andra människor måste utveckla de talanger och förmågor inom deras medvetande varigenom det skapas frihet och jämlikhet och broderskap. För att be om den nästa bild. Men det spelar en roll också att människan bör fatta varför vi är bröder, varför vi är syskon. Varför är du och jag syskon? Vi har ju inte samma föräldrar. Jo, det har vi. För våra föräldrar är inte bara vår fysiska mamma och pappa. De var sådana väsen, eller är sådana väsen, varigenom vi har haft möjlighet att inkarnera i den fysiska världen. Vi, som existerar i förväg som strålformiga väsen. Men som vi ser cellens och äggcellens ihopsmältning till en kopplingscell. Ja, där blir det ställt ett byggmaterial till förfogande. Så via vår fysiska pappa och mamma kom vi in i denna fysiska värld i vår nuvarande inkarnation. Men bakom det, i det levande universum där vi alla lever och rör oss och är till, där är det gudomen som är själva det levande universum, det levande världs allt, som är vår fader och moder. Och det gäller var och en av oss. Och alltså är vi syskon kosmiskt sett. Och det är det väsentligt att vi mänskliga syskon ska lära förvandla livet här på jorden till verkligen och bli en värld där det finns mänsklig kärlek. Då är det många som säger, ja men det är ju omöjligt. När vi nu ser hur det är idag med i Iran. Hur det är på många andra platser i Afrika och Asien och så vidare. Ja, det är riktigt. Att vi som har varit genom två stora världskrig i detta århundra. Frukter kanske i början av det tredje världskriget. Eller att det som händer kan vara början till det. Eftersom ju både Amerika, Ryssland och andra stormakter också står bakom. Martinus talar om, och det är han inte den enda som gör, att när mänskligheten har det så som vi har det just nu, ja, där skapar man orsakerna som vill för den verkan som blir en tredje världskrig. Men han talar om också, och det är det som symbolet här visar, som jag talat lite om i mitt förra föredrag och ska tala mer om i nästa föredrag. Men bara visa vissa stora grundprinciper här nu. Det är utvecklingen från djurriket. Långt här nere. Vi tänker oss växtriket här nere. Djurriket fram till gränsen där det blir mer och mer mänskliga djur. Alltså djurmänniskor. Och så småningom väsen som blir mer och mer mänskliga. Och där kommer vi till nästa gränsen. Och den gränsen där, det är gränsen till att få kosmisk medvetande. Mitt nästa föredrag, det kallar jag just utvecklingen från kaotisk medvetande till kosmisk medvetande. Kaos är ju kontrasten till kosmos. Kaos, det är brist på ordning. Men kosmos, det betyder det ordnade logiska universum. Vår värld ska bli lika ordnad och logisk som hela universum. Men det är vi som är de väsen som i samarbete med gudomen ska göra det. Ja, men hur kan man samarbeta med gudomen? Vill man fråga. När sådana världsordalösare har kommit till jorden som jag talade om, så är det ju en impuls från gudomen. Men gudomen är ju inte en man någonstans i molnen. Gudomen är hela det universella som ett levande väsen. Och det betyder ju att gudomens organer, de finns överallt. Och det betyder faktiskt att den utveckling som har pågått med jorden genom år miljoner fram till jorden av idag, med sin spirande mänsklighet, Det är en skapande utveckling och den ska inte stoppa bara med att vi spränger sönder det hela med atombomber. De skapande krafter och de impulser från världsalltet som har kommit till jorden, strålkraft, andlig kraft, de kommer fortfarande till jorden. Och det finns en gräns för hur långt vi får gå med de destruktiva principerna. Men vi får lov att gå så långt. Vi får gå så långt så vi gör de nödvändiga erfarenheter på gott och ont. Inte för att dö döden, men för att lära känna skillnad. Och baserat på de erfarenheter bli mätte av mörkret som är symboliserat med alla figurerna där. Det vill säga här, det symboliserar reinkarnationsprincipen. Fysiska inkarnationer med intervaller emellan. Jag med ett vetande som är latent i djurriket men utvecklas mer och mer. Blir till egoism hos den primitiva och lite högre utvecklade människan. Men ska bli till att människan upplever hon med sitt jag är ett. Med hela universum. Ett med gudomen, ett med evigheten. När det gäller figurerna här som jag i synnerhet ska behandla i mitt nästa föredrag. Då symboliserar de att väsenden i djurriket, det maskulina väsen, handväsen och hånväsen, feminina väsen. Och det är vi jordiska människor också. Men vi är på väg att bli riktiga människor. Vad betyder det? Ja, det talade Kristus om också. Men det kunde kyrkofäderna som var mycket, mycket maskulina. Och det var ett mans samhälle med mannen som den regerande och styrande. De kunde inte fatta det. Därför hade det inte kommit med in i Nya Testamentet. Men dels har man hittat sådana apokryfiska evangelier senare. Och dels har man också hittat vissa de gamla som inte kom med. Och där finns det en scen där kvinnan Salom frågar Kristus, Herre, när kommer till riket? Och då svarar han, när det inte mer finns man eller kvinna. Den gröna färgen symboliserar den maskulina polen, den gula färgen den feminina polen. Alltså här är det mycket maskulina väsendet, här är det mycket feminina väsendet. Men när det inte mer finns man eller kvinna, men båda tillsammans. Och när inte mer skulle födas av kvinnor. Man kan inte förebråda kyrkofäderna att inte kunna fatta det. Men det som ligger bakom det är den utveckling som redan för sig går nu inom var och en av oss. Om inte det i de av oss som framträder som män var en feminin pol, då skulle vi överhuvudtaget inte ha kommit hit ikväll. Om inte det inom kvinnorna som är här fanns en maskulin pol, då skulle inte de heller ha kommit hit ikväll. För vad var och en av oss är som människa, ja, det är vi på basis av att den feminina polen har utvecklats inom kvinnan och den maskulina polen, ursäkta mig, den maskulina polen har utvecklats inom kvinnan och den feminina polen har utvecklats inom mannen. Och den har sitt säte, inte bara i kraftfältet av auran, det är den också. Och ett speciellt kraftfält kring huvudet, det är det som är symboliserat som en sådan glorie kring helgon, både inom kristendomen och mindre andra religioner. För det är just så att här, där finns denna andra polen som är kvinnans maskulina pol eller mannens feminina pol. Och när vi utvecklas genom vårt sätt att tänka våra mänskliga känslor, ja, men då utvecklas den motsatta polen mer och mer. Och den ordinarie polen, ja, den har naturligtvis sitt säte i könsorganen. Och därifrån och uppåt genom ryggraden, det stiger en kraft. Och från den motsatta polen och neråt stiger en kraft. Någon gång i kommande inkarnation, ut i framtiden, då kommer de krafterna mötes. Och då betyder det att människan faktiskt har hunnit fram till att få kosmisk medvetande. Och bli människan i Guds avbild. Och Gud är inte någon man. Och Gud är inte någon kvinna heller. Gud är själva jämvikten i universum. Mellan den maskulina och den feminina polen. Och det måste människan i Guds avbild också bli. Jag ska tala mycket mer om det i mitt nästa föredrag. Men jag vill bara understryka det här nu. Att den förvandlingen kan var och en av oss göra mycket till blir harmonisk. När det gäller figurerna vi ser här, då symboliserar det vår fysiska kropp som har sin rot i djurriket men en degenererande animalisk kropp. Och det är tankklimat som symboliserar just allt det där med den dödande principen. Den dödande principen intellektualiserad. Och det vi ser här, ja, det har den kommit lite längre fram i det humanistiska och det humana. Men ändå så att det både inom det religiösa, inom det politiska och så vidare, partier, religioner och sektor som motarbetar varandra, och att önskan om att spela roll, önskan om att dominera på andras bekostnad, önskan om verkligen, och liksom känner man det mer än andra, det spelar ännu en roll där. Allt det där måste försvinna. Jag menar, det är inte någon människa som är mer än andra. Han där har kanske stora konstnärliga talanger. Och han där har stora talanger för administration och så vidare. Och den kvinnan där har mycket, mycket fina talanger på ett speciellt område och en annan på ett annat område. Och andra har inte så många talanger, tycker man. Men det betyder ju bara att likadant som barn på olika ålderssteg har olika talanger och förmågor, så står vi inom utvecklingen på olika utvecklingssteg. Men den som kanske på vissa områden har utvecklat något mer har också ett större ansvar. Det är där det spelar en roll. När det gäller det vi ser här, då betyder det kontrasten till principen här, de givande krafterna. Och Kristus är också här ett symbol på vad det vill säga att vara människan i Guds avbild. Han sa, jag har inte kommit hit för att låta mig tjäna, men för att tjäna. Han var ett väsen som kom från en högre värld. Där man tjänar varandra. Där man älskar varandra. Där man är på våglängd med själva Gud och min skapande kraft. Han var en världsåterlöser. Och det är han fortfarande i en värld där han befinner sig. Men han skulle ju visa människan vad det vill säga att vara en människa. Och det vill ju säga med sina talanger och förmågor. Och vara till gagn och inspiration och glädje för sina omgivningar. Och göra livet omkring oss mer mänskligt. Och det är inte någon av oss som inte på ett eller annat sätt kan göra det. Även om vissa människor har vissa talanger mycket mer utvecklade än andra. Ja, men var och en av oss har möjlighet till att göra den lilla delen av universum som är vår vardag något mer mänsklig, något mer positiv i förhållande till våra omgivningar. Martinus säger att det är meningen med människans liv. De tankeklimat vi ser där, den där ska jag behandla i mitt nästa föredrag, för den har mycket med förvandlingen att göra. Och Martinus kallar den det riktiga människorikets födelsevånder. Men jag vill bara redan nu understryka att vi kan göra mycket till själv genom, när det gäller de sexuella krafterna, att vara så mänskliga som möjligt i vår kärlek. Till att det inte blir stora födelsevånder. När det gäller klimatet där, då är det kontrasten till den dödande principen. Och det vill säga kärleken till allt levande. Och dessa tankeklimat vi ser där symboliserar religion. Religion med det med ljuset och konst. Och de psykiska förmågor. Och vi ser hur de utvecklas bredvid i varandra. Religion och konst. Och vi vet ju alla hur Konsten har varit i religionens tjänst. Det gäller i Orienten, det gäller här i Västerlandet. Och där gällde det i synnerhet fram till renaissance. Sedan har konsten här frigjort sig av kyrkans diktatur. Och konsten blev till exempel målarekonsten och den bildande konsten blev mer och mer naturalistisk. Och där var det liksom att konstnärerna blev mänsklighetens ögon och öron. Vi har alla lärt oss mycket mer av konsten än vi i allmänhet tänker på. Men vi är också alla på väg att bli konstnärer. Och då kan man ju undra och säga, men det betyder ju att det generation det svinner in. Både religion och konst. Ja, men det betyder att konst bara för konstens skull. Och konst bara som blint tjänare av en dogmatisk religion. Det håller på att dö ut. Och likadant för de dogmatiska religioner som har varit ett stort ljus för mänskligheten genom långa tider. De håller på att dö ut. Därför att människor inte mer inspireras av religiösa dogmer. Så mycket som tidigare. Och det vill bli mer och mer så i framtiden. Men det betyder ju bara att det är det där tankeklimatet. Och det där tankeklimatet som övertar utvecklingen av det konstnärliga. Som mer och mer mänskligt och humant. Baserat på överblick över de andliga krafterna. Det är många som säger att det är förskräckligt med den moderna konsten, med den moderna musiken och det där abstrakta måleriet och så vidare. Men det är övergångsformer. Där vi nu faktiskt i motsättning till tidigare tider har möjlighet att ha överblick över primitiv konst, naturfolkens konst och kan lära av det. Och alla andra konstformer genom tiderna. Men när man så förlorar kontakten med den blinda troen och Gud och så vidare, ja, så blir konsten mer och mer materialistiskt betonad. Ja, men det lär man sig också något av. Men det är inte framtiden. Det är en övergångsform till att de lärdomar också kommer till att ligga bakom en ännu högre konst. Och till exempel en romankonst som inte är baserad på att romanen slutar med att skälten och skältinnan, de får varandra och skurken han får sin straff. Nej, ett överblick över sådana människors livsmönster genom flera inkarnationer. Där det först slutar när de har blivit vänner. Det är det kosmiska mönstret. Tänk skådespel och romaner som ger ett sådant perspektiv. Och när det gäller de andra konstarter, ja, då vill man också mer och mer se hur man kan lära samarbeta olika konstarter. Och hur de konstnärliga förmågor kommer att utvecklas inom fler och fler människor. Men det är ju därför att på samma gång, det är förvandlingen från lågpsykiska krafter till högpsykiska krafter. Vad är lågpsykiska krafter? Ja, det är ju det som finns i djurriket. Som kan få fåglarna till och hitta väg från Egypten till Skandinavien. Och som instinkt ligger hos många, många andra djur. Och hos naturfolken också. Där är det ju många förmågor där forskare, moderna forskare och psykologer och så vidare är mycket förvånade över sådana krafter som medicinmän och vad det nu heter, dessa olika präster hos naturfolken har. Ja, men det är ju också det som nu finns inom spiritualism. Med mediumism och med viss form av clairvoyance och clairaudience och clairaudience och så vidare. Det är ju något som genom parapsykologiens utveckling kommer att förklaras. Så man lär känna vilka lagar som finns bakom. Men det är inte meningen att vi bara ska vara utvecklade till att vara blinda medier. Det är faktiskt något som håller på att bli i bakgrunden nu. Vi ska ha ett medvetet förhållande till den andliga världen och den andliga verkligheten. Och det är genom utvecklingen av de mänskliga talanger. Kärlek till nästen. Intellektualitet. Skapa förmåga. Det är det som så småningom, även om det där är vattenpölar som, om man tänker på tidigt vattnet som drar sig tillbaka, så blir det lite vattenpölar kvar och så småningom fördammar det. Men det är något som har med djurriket att göra också allt vad som i gammal tid hette svart magi och så vidare, det måste försvinna. Och det som nu utvecklas, det måste baseras på kärleken till allt levande. Utvecklingen av intuitionskraften, som jag också kommer att tala mycket mer om i mitt nästa föredrag. Och det vill säga de högpsykiska krafterna. Och det förbinder sig mycket med den motsatta polens utveckling. Och det är det som föder fram till den stora födelsen eller kosmisk medvetande. Och det som vi ser här, ja, det är sådant tankklimat. Inte i vår värld, men i den strålformiga värld. Där sådana väsen befinner sig som är gudomens organer i utvecklingen, i förhållande till utvecklingen av den jordiska mänskligheten. Det är det man inom religionen har talat om som änglar. Och som vi kan se avbildar med vingar på ryggen och så vidare. De behöver ingen vingar på ryggen, för det är ju bara något som är nödvändigt i en fysisk värld om man vill flyga. Men det är väsen som för längst har varit igenom allt det här. Har fått kosmiskt medvetande. Har utvecklats till att bli riktiga människor. Och det finns sådana också, det symboliserar vi den lilla figuren med korset där, som kommer från högra världen. Och det har med hela jordens och mänsklighetens utveckling att göra. Dessa väsen finns också bakom en hel del av det man inom parapsykologin idag talar om, som flygande tillfart och mycket annat. Det är bara det, vi talar om det ju på ett sådant sätt som vi måste uppfatta det med vår intelligens och ibland brist på intelligens. Och brist på en högre förmåga att fatta vad som verkligen finns bakom. Att det är strålkrafter och levande väsen. Levande väsen som lika naturligt är lika högt högre utvecklade än vi. Som vi är högre utvecklade än djuren. Men vad då med hela mänskligheten och atomkraft och så vidare, är det inte en fara för att vi ska spränga sönder det hela? Nej, säger Martinus, det är det inte. För de krafterna, det finns fortfarande bakom jorden. Och det finns en gräns för hur långt vi får gå med de destruktiva krafterna. Men vi måste genom de erfarenheter som till exempel ska utveckla de mera primitiva samhälle och nationer till fred och frid. I Afrika och Asien är det många stater som genom en forcerad utveckling måste komma fram till de samma erfarenheter som vi till exempel här i Norden har haft från medeltiden och fram till idag. Men allt det pågår nu. Men där ska vi här i Norden få lära också att vi kommer att få ett ansvar i förhållande till allt det. Martinus talar om att han inte är den enda som gör att i den svåra tid som kommer för den jordiska mänskligheten, men som inte kommer att betyda att mänskligheten den går under och försvinner, där kan man inte leva på någon bättre plats än i Norden. Men när vi på samma gång har ett ansvar här för att stråla ut en sådan hjälpsamhet och en sådan positiv energi och utveckla oss fram till kristendom, inte som en dogmatisk religion, men som ett sätt att leva, ett sätt att tänka, ett sätt att handla i livet i vardagen. Och till slut, det som kanske några vill tycka är märkvärdigt, så säger Martinus, ja men det som är den verkliga, sanna, rena kristendomen, det är helt enkelt samma sak som något som ännu inte finns på jorden heller, annat än i namn. Nämligen den verkliga, sanna, rena kommunismen. Inte den som finns i Ryssland eller den som finns i Kina. Det är bara fosterstadier. Men Kristus är den första och den största kommunist som har levt på jorden, säger Martinus. Men det är ju inte en kommunism som ska skapas som ett proletariatets diktatur eller något sådant. Nej, det är ju en fråga om utveckling. Om den utvecklingen som för sig går inom den enskilda människan. Där varenda människa spelar en lika stor roll. Och där, Och det där symboliska jag talar mycket mer om i mitt nästa föredrag. Nu ska jag bara sluta med det sista symbolet. Därför jag gärna vill sluta med, för jag ber om det nästa bit. Just med förhållandet mellan dig eller mig, vem det nu symboliserar. I förhållande till naturen, till mineralrike och växtrike och djurrike och andra människor. I en fysisk värld som bara existerar och är levande därför att det är bakom den och genomträngande den. Finns en andlig värld, en strålvärld. Och där har vi vårt förhållande till livet i en fysisk värld. Det symboliserar det så kallade tomrum som inte är tomt. Det är ju en växelverkan av strålar och energier mellan oss och omgivningarna. Var och en av oss känner oss, var än vi är i världen, som världsalltets centrum. Och det är vi också. Men bakom det, där finns den värld. Men den är vi också en del av. Och det är genom den kroppen som inte uppfattas med fysiska sinnen. Och där har vi möjlighet genom koncentrationen i meditation på Gud, i bön till gudomen. Där man också kan använda den formularen som vi har lärt. Koncentrationen på du som är i himlen eller himlarna. Och det finns överallt. Koncentrationen och bedja om hjälp och kraft. Och styrka och tålamod och livsglädje och kärlek till att komma igenom svårigheterna och hjälpa andra i deras svårigheter. Det som sker när man öppnar för sådan kraft i sitt medvetande, det är att kraften från det som är större än en själv kan stråla in i ens medvetande. Från det väsendet var vi lever och rör oss på en tid. Och vars organer är väsen som lever i dessa världar, men också väsen som lever i en sådan värld. Där vi, när vi växelverkar med världen här, då växelverkar vi faktiskt också med gudomen. Även om vi ser de enskilda organer och inte tänker på att det är en del av det universellt kosmiska och organiska som vi också själva är en del av. Men där är det ju att skapa harmoni mellan vårt förhållande till den del av världen och vårt förhållande till den del av världen. Det är något mycket, mycket väsentligt. Och en mycket väsentlig del av levnadskonsten. Därigenom har man möjlighet att få den inre harmonin. Och den kraft och hjälp som kan stråla in i vårt medvetande. Och som tankar och idéer strålar genom vår fysiska kropp. Och sådana idéer och sådana krafter, de skapar hälsa i en fysisk kropp. I kontrast till depression och vrede och hat och surhet och bitterhet och besvikelse som skapar psykosomatiska sjukdomar. Det är ett mycket, mycket väsentligt del av levnadskonsten att ha den kontakten. De största konstnärer i världen genom tiderna, de har också erkänt att den kontakten var nödvändig. Om de kallade det ena eller det andra, det var inte det som var det väsentliga. När Mosa talade om att han i inspirationens ögonblick kände att han var i tillstånd utanför tid och rum. Ja, men då var det kontakten med den andliga världen. Men när han fick impulsen och inspirationen, ja, då är det ju inte tillräckligt. Då var det ju nödvändigt att han med sitt medvetande och med sin fysiska kropp och de talanger och förmåga.